Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ytterligare en gång med mig, Kalle Zachary Wahlström, och Patrik Sellman.
Hej Kalle!
Du låter pigg och kry.
Ja, det är väl efter omständigheterna rätt pigg faktiskt, får jag säga. Jag har kört kurs hela helgen, var hemma 1:30 igår morse.
Oj. Du, det här är ju en så kallad katastrofpodd med anledning av hackerattacken mot bland annat Coop.
Mm.
Vad är det som har hänt egentligen?
Alltså det har ju kommit krav på utpressning helt enkelt då. Med pengar. Och det är rejäla belopp då som har riktats. Och det är ju det här kriminella hackernätverket ifrån Ryssland som heter Revealed.
Mm.
Och de jobbar på ganska hårt faktiskt. Och tjänar grova pengar på det här. Det där historiska stora tågrånet som finns med i historieböckerna som var så stort. De kan börja slänga sig i väggen nu alltså.
Det finns alltså några människor i Ryssland som håller på att utpressa företag runt om i världen.
Alltså det finns ju många sådana här kriminella hackergrupperingar då va. Jag kan tänka mig, jag är ju absolut ingen expert på det här området. Men det är nog gråzoner emellan... vad ska vi säga, privata kriminella hackergäng och stater och samverkan. Och det kan nog vara lite luddigt på det området, ska jag tänka mig. Va?
Oj. Här sticker vi ut hakan.
Ja, det var en egen spekulation där. Men det är ju inte svårt att tänka sig det. Därför att det här är ju också krigföring. Inte just det, kanske i det här enskilda fallet. Då, men om man tittar, det här händer ju hela tiden. Det är industrispionage mot företag och utpressningssituationer. Det är infrastruktur och sånt där va?
I och med att du berättar det här nu Patrik så gissar jag att det plingar till hos en underrättelseofficer på en ambassad någonstans i Stockholm. Så får du en egen bevakning.
Avlyssnad nu i ett halvår framöver. Ja. Nej men så kan det ju vara. Nej, inte att jag blir avlyssnad på grund av det, det tror jag kanske inte. Men jag tror kanske att de tycker att det är bra att man försöker höja medvetandegraden av det här. Därför att det är ju en av de här grejerna som ligger bakom att och de som styr landet vill att vi ska höja beredskapen helt enkelt. Så att det inte blir kalabalik bara för att system slutar. Va? Därför att allting i princip är ju digitaliserat. Och i vårat land är vi faktiskt kanske bland de mest digitaliserade i hela världen, va?
Mm. Jag såg faktiskt någon undersökning om det där. Att vi är de som är minst benägna att använda kontanter i hela världen.
Ja, det är den ena biten. 96%, det är alltså nästan 100% av hushållen är anslutna till internet.
Men alltså, nu skänker man ju en tanke till de hushåll som inte är det. Undrar vad det är för några.
Mm.
Om det är någon som lyssnar på podden som känner någon som inte har internet, hör av er.
Ja.
För det är vi nyfikna på.
Finns ju elallergiker och sånt där som har bekymmer. Det kan ju tänkas vara den typen av hushåll bland annat då, kanske.
Finns det verkligen elallergiker, Patrik? Eller är det så att de har några andra problem?
Jag vet inte. Det är ju alstras ju magnetfält och sånt runt elledningar och sånt där. Men ja... Jag är inte jätteintresserad i frågan dock då. Men
nej, inte jag heller.
Jag vet inte. Jag har ingen anledning att inte ta människor på allvar när det gäller sådana saker heller då, eftersom, nej, jag vet inte.
Det adderar ändå något till din otroligt rationella, pragmatiska personlighet att du ändå inte stänger dörren för sådana här, som vissa skulle kalla kanske för flum.
Nej, alltså så är det ju. Jag reagerar ju emot att snarare att ointresset för hur det faktiskt är så himla stort idag. Och att istället ska man bestämma i förväg vad det är som gäller och vilket som är rätt, va. Och är man inte där så är man foliehatt, va. Och det blir väldigt fort att saker kallas konspirationsteorier. Och förut så var det liksom alternativa eller hypotetiska frågeställningar och sådär, och att man faktiskt var intresserad av att undersöka vad som är verkligt, va. Och just att kunna titta på saker och faktiskt försöka vara lite analytiska och konstatera att nej, det här vet vi inte. Och då kan man ju inte vara kategorisk heller, tycker jag, va.
Nej.
När man försöker förstå någonting då och titta på vilken information som finns då, så får du en hög det man vet att man vet. Och sen får du en hög det man vet att man inte vet. Och sen finns det en väldigt kuslig hög. Och det är den man inte vet att man inte vet. den är svår och den ställer ju till det. Det är ju den som verkligen kan ställa till det. Va? För att det är som man vet att man inte vet. Den kan man ju ta höjd och kompensera och om ifall att och så vidare då. Men den där tredje högen där, den är lite lurig då.
När jag var liten så kunde min mamma inte använda kreditkort, för att hon sa att hon avmagnetiserade dem med sina händer. Så de funkar aldrig när hon skulle dra dem i olika maskiner.
Nej, precis.
Det här är närmare än vad man tror för mig.
Nej, men jag stötte på en på kursen i helgen. Han försökte hålla sig borta ifrån min LED-projektor. För han sa att närmade sig hans digital utrustning, då slutade den fungera. Han tyckte alltid att det krånglade bara han kom i närheten då. Men det är ju lite som det där med gröna fingrar när det gäller växter och sådär. En del har ju sådär så att de dör ju växterna om de kommer i närheten.
Men du, den här hackerattacken i alla fall, det är ingen som har gått in och avmagnetiserat alla våra kort, utan vad är det som har hänt då?
Nej, de har ju gått in och nu har jag läst lite olika grejer här, så nu kommer jag inte ihåg riktigt hur det var med Coops där. Men vad de gör är ju att de ser till att systemen inte fungerar. De bryter sig förbi säkerhetsspärrar och så vidare. Och nu var det här Colonial Pipeline, en av de stora pipeline-företagen i USA, bara för några veckor sedan. Där det blev bensinbrist i många av de stora städerna och regioner i USA då, va? Där fick de betala $5 miljoner för att få en kod. Och problemet med de här cyberattackerna, det gäller ju Coop också. Här är det krav på $70 miljoner. Nästan $600 miljoner.
Oj.
Är det tillräckligt stora företag så är ju kostnaderna enorma. Och samhällsproblem och så vidare. Man beräknar, som jag såg nu, att de senaste 8 åren har de här cyberattackerna kostat $1 trillion, va?
Oj, vad mycket pengar.
Och det är ju inte utpressningskostnaderna framförallt som kostar där, utan det är ju konsekvenserna, va? Förlorad inkomst, förlorad produktion, störningar som blir då till exempel av, alltså får du bränslebrist som det som hände i USA är för någon veckor, månader sedan, så slår det ju mot hela samhället, va?
Men blev det någonsin bränslebrist där? Det var väl bara att folk höll på och fyllde plastpåsar med bensin på mackarna och tog hem?
Ja, men det är klart att det blev bränslebrist i flera städer där, eftersom det inte kom någon bränsle, va? Det fanns väl buffertar och så vidare, men
jag såg så rolig film. Det var någon som hade klätt sitt flak på sin pickup med en pressändning och fyllde hela flaket med bensin.
Men det är ju också sådana grejer då. Är det då stopp i distributionssystem? Nu var det olja, det kan ju vara andra grejer, va? Kommer du ihåg i början på pandemin när toapappret tog slut överallt? Det är kanske inte lika...
Det är som en ond spiral.
Jo, men alltså blir det störningar i distributionen så kommer det ju mindre. Och om då folk börjar hamstra samtidigt så tar det ju definitivt slut fortare, va? Och det är det ju så då att, ja, men jag behövde ju inte gå och köpa toapapper i större mängder, va? Därför jag hade ju redan buffert på toapapper.
Så du blir inte en belastning för det redan ansträngda systemet?
Jag fördärvar inte situationen. Nej. Och det gör inte de andra heller som tar ansvar.
Men Patrik, hur ska vi då göra för att skydda oss mot den här typen av hackerattacker?
Alltså, jag tror ju att man kan inte skydda sig helt, utan man kan ju höja skyddet. Alltså, det är ju ständigt det där med åtgärder och motåtgärder, och det finns ju på många olika områden där det förekommer kriminalitet, men även när det gäller försvar och sådana saker. Vi har ju en väldigt hög digitalisering, och det har varit i kombination med att vi har, ifrån att ha varit oerhört säkerhetsmedvetna under kalla kriget, så har vi blivit naiva, som man säger. Va? Och det där håller väl på att ändra sig, för det här eskalerar ju. Och har man inte bra system så kommer ju problemen helt enkelt. Va?
Kan du ta några exempel på hur Sverige höjde beredskapen under kalla kriget, så att man förstår lite? För som jag som är uppväxt i slutet av kalla kriget, jag vet inte de här grejerna.
Mycket av det jag vet om den här tiden, det har jag ju faktiskt lärt mig efteråt. Därför, även fast jag var yrkesofficer, så fick jag inte information, utan det var ju de som skulle behövde ha informationen som fick informationen. Och hela tiden så var det ju olika sekretessnivåer och sånt där. Och man, en svensk tiger, vi var ju, vi som var friska män och yngre, vi var ju officerare och soldater och så vidare i flygvapnet, marinen och armén. Och min pappa har varit på kurser i Stockholm och blivit kontaktad och så vidare, va?
Vadå för kontaktad?
Ja, men det var ju från Sovjetunionen då. Så han satt som i underrättelse- och säkerhetsavdelningen i en av våra militärområdesstaber då. Vi pratade ju med några officerare och hade en trevlig kväll för några veckor sedan också. Där en av dem också hade blivit kontaktad, va?
Mm.
Så att det där var ju berättelser som fanns hela tiden. Så det här var ju en levande medvetenhet hos oss under den perioden då, va?
Alltså hotet var tydligare?
Ja, men ja, precis. Men det liksom, när vi hade övningar så stod det ju tirbilar. Tirbilar var ju bilar som kom från utlandet som var tullade och förseglade. Då körde vi de här stora övningarna som vi hade, 30 000 personer som gick ut och övade i olika delar av landet och sådär. Då stod ju de alltid där, parkerade på olika ställen.
Jaha.
Min farbror som var attackflygare och stod i beredskap ut över Östersjön och så vidare. De var ju så tydligt. Det kom provokationer, de här tirbilarna stod alltså med sin signalspaningsutrustning och så vidare då och kollade starttider, kommunikation, ja. Alltså lärde sig oss då, va.
Och polska tavelförsäljare?
Ja, det var ju en klassisk grej att man fick besök av det också då. Min farbror som tillhörde flyget då, det var ju, vi hade ju en av världens största flygvapen, inte per befolkning utan per antal.
Det är ju helt sjukt.
Ja, ganska märkvärdigt är det faktiskt, va. Och det var ju så att det var ju väldigt avgörande om det skulle komma en landstignings... alltså sovjetiska krigsmakten var ju enorm till storleken, va. Vi hade ju 15 ubåtar också. De skulle ju gå ut och möta ute på Östersjön då. Och då är det ju så med piloterna där att man kanske hör talas om japanska kamikazepiloter.
Ja.
Våra attackflygare var ju det också, va.
Jaha.
Och det visste de ju om. Ändå så var det liksom bara så ofantligt många som sökte till stridspilot. De skulle ju alltså gå upp, ut och skjuta sina attackrobotar på fartygen.
Ja.
Blev de inte nedskjutna så skulle de hem, göra en tolo, tankning och omladdning, ut igen, skjuta. Var det så att det var fler båtar än de lyckades skjuta ner, så var de döda eller satt på en flotte i havet. Va? Då kom ju nästa steg med kustartilleri och våra ytattackfartyg och så, som var mer skärgårdsfartyg då. Va? Och sen kom arméer om de kom i land då. Då satt jag bland annat ute på Kolmården, tror jag det. Vad heter den halvön söder om Stockholm? De glömmer alltid av Vikbolandet. Och vi hade en enda uppgift, och det var att upprätta 2 stycken fasta spaningsplatser som vi skulle bemanna och rapportera tillväxt hela tiden. Ja, vi hade ju sekundäruppgift som alla förband har, och det är att slå eventuell luftlandsättning som kommer i närheten då. När vi skulle utnästla efter 30 dagar, om vi kunde ju hålla klara så länge och ligga dolda, så skulle vi simma över viken och ut med våra ryggsäckar och eldhandvapen ungefär.
Alltså ni skulle legat och bajsat in på sig i 30 dagar och sen ja, simmat.
Det kan jag säga att det var mycket våran krigsplanläggning, förutom detaljer och kunna uppträda dolt och bra observationsplatser och så vidare. Så det var beställt mycket snus, kaffe och sopsäckar kan jag säga.
Hur stort var Sveriges försvar på den här tiden? För jag har för mig att du har sagt några siffror om det där.
Ja.
Alltså jämfört med idag.
Vi var ju 800 000 man då. I försvarsmakten då.
Och hur många är vi idag?
Ja, några tiotusentals inklusive hemvärnet. Och bara hemvärnet var ju nästan dubbelt så stort som hela försvarsmakten idag då. Och då var ju, det var, jag tror det var 110 000 man hemvärnet. Men det var ju framförallt äldre då, alltså man var ju värnpliktig till man var 47, så det var ju de som hade gått ur de mer reguljära förbanden då, och det var ju alltså 110 000 man då, men med, i och med att det var så ofantligt stort, så hade du en enorm prioritering på förbanden, alltså du hade ju bland de bästa utrustningen på de högst prioriterade förbanden, och de lägst prioriterade förbanden hade väldigt ålderdomlig utrustningen då. Hemvärnet hade ju mycket gevär modell 1896 till exempel då, Mauser-geväret, som i och för sig är ett väldigt bra förträffligt gevär, men då inte så mycket eldkraft i det då va. Men de hade alltså allting hemma, utrustning, vapen, ammunition, allting. De kunde gå ut många på en timme och ställa sig och bevaka broar och kommunikationsmaster. Och jag hann ju med lite grann under min korta period, och bland annat så blev det även ett ryktår på Lapplandsbrigaden, alltså på I20 i Umeå. Jag träffade ju min hustru när jag gick officershögskolan för K3 då, där uppe. Så jag blev ju kvar där. Och då var jag brigadspaningsplutonchef uppe i Kalixlinjen. Mm-hmm. Då hade ju det andra hotet, det var ju i norr då, där allting handlade egentligen om Sovjetunionen kunde stoppa förstärkningar som skulle komma över Atlanten ifrån USA. Om det skulle bli allvar det här då va.
Mm-hmm.
Och de hade sin ubåtsbas i Murmansk.
Just det.
Och de var tvungna att gå runt Nordkalotten och ut. Och där är det ju liksom inte skärgård där uppe va. Utan vad är det? 4000 meter djupt hav. Och det fanns alltså en spärrar och spaning där uppe så att man kunde se ubåtarna helt enkelt. Mellan Grönland, Island och Spetsbergen tror jag det var framför allt då. Och det där behövde ju de öppna. Så det skulle ju troligtvis komma en väldigt kraftfull attack genom Finland, Sverige och Norge och ut till kusten där för att öppna upp det här då va. Och så Kalixlinjen var väldigt, det var en av världens starkaste försvarslinjer.
Berätta, vad är Kalixlinjen?
Du har ju gränsälven då, Torneälven, som är mellan Sverige och Finland. Och ja, längs den älven så låg våra gränsjägarkompanier då. Det var de heter kompanier därför att de utbildades på I-22. I Kiruna, mm-hmm, gamla jägarskolan då, Lapplands jägarregemente blev det sen. Och de hade även utbildning på att kunna ta hand om flyktingar och sådana saker. Och det var någon extra. Men annars såg de ut, de gränsjägarkompanierna och fristående jägarkompanierna som utbildades där. De såg ut som K4 och K3s jägarskvadroner då. Eftersom vi var kavallerister så kallas det skvadroner istället för kompanier. De låg efter gränsen.
Ja.
Bakom dem låg jägarbataljonerna från Arvidsjaur. Och vi som var på jägarbataljonerna, vi var ju utspridda över stora områden. Och vi hade egna områden ända ner till plutonsnivå. Och det var 46 man alltså. Så att det var små förband och vi hade ju många kvadratkilometer yta.
Som ni hade ansvar för på vilket sätt?
Ja, dels ytövervakning, men sen fick vi ju uppgifter där va. Och det inledningsvis när de hårda förbanden kom, alltså stridsvagnarna och pansarskyttefordonen och så, då låg vi och spanade på observationsplatser och rapporterade hela tiden vad är det som kommer, va?
Mm-hmm.
Nu kommer det, ja, raketartilleri, alltså salvpjäser efter den här vägen, si och så många, eller här kommer det här förbandet med de här beteckningarna och så vidare. Så att de som förberedde försvar, större fördröjningsstrid på större förband, typ brigader och sånt där som är, eller fördelningar då som är flera tusen man då, va, längre bak. Eller att man förberedde att göra ett motanfall, att slå fienden och sånt då. Så visste de, då fick ju en bild av vad som hände då. Så det var första uppgiften.
Okej. Okay. Här är ju perfekt information för den här ryska underrättelseofficeren som sitter
i podden. Du, de har nog rätt bra koll på det här och de här förbanden.
Han bara, jag hittade en guldgruva. Vi får spela jättemycket lyssningar i Sankt Petersburg.
På tal om en svensk tiger, ja, precis.
En svensk startar en podd.
Ja. Det här förbanden och de här strategierna, de finns ju inte längre, va? Så är det ju. Det här var ju ett invasionsförsvar. Men i alla fall, mycket utav stridstekniken gick ut på att understödja våra förband när de skulle anfalla eller i någon riktning efter någon väg eller någonting, för att då kunde vi smyga ut ur skogarna, spränga vägtrummor, bedriva störande strid och så vidare runt de här söndersprängda vägarna. Så att underhåll, alltså det här var ju mekaniserade förband, jag kommer inte ihåg siffrorna nu, men det var fantliga mängder diesel liksom för att bara kunna använda de där pansardivisionerna och sånt där som kom, va.
Och fettsprutor måste man haft mycket också, för det vet jag som lantbrukare att allt ska ju ha fett.
Ja! Jo, men alltså du vet att kriga, det är en fråga om logistik, va. Så är det.
Ja.
Man pratade väl om flera hundra, kan det ha varit 600 är en siffra som dyker upp i huvudet, tankbilar.
Oj.
Vi var 750 man på en jägarbataljon då. Och tänk att skicka ut stridspar med pansarskott där efter vägarna. Det enda ni ska göra är att skjuta sönder varenda tankbil ni ser. Skit i allt annat. Mm. Ta bara varje tankbil.
Mm.
Och helt plötsligt så har de logistikproblem då. Men sen det kunde också vara mer generellt då. För de mjukare delarna då blir det mer hjulfordontrafik. Och då när vi sprängde vägar och sådana där saker så behövde det ju repareras, va. Och de bättre lagningsutrustningen den var ju fram med de mer stridande förbanden då. Vi var ju i de bakre delarna av fiendens linjer nu då när vi agerade, va.
Mm.
Och vi hade på varje jägarpluton även, alltså den här 46-mannenheten, så hade vi ju granatkastare. 8 cm granatkastare. Och den använde vi till flera saker, bland annat mörkerstrid. Vi hade ju inte mörkersikten, så vi gjorde ju istället så att vi sköt upp lysgranater. Som hängde i fallskärmar och lös upp hela stridsfältet när vi gjorde eldöverfall och så vidare då, va? Och vi hade andra lysmöjligheter också då. Men sen var det här att när de kom med hjullastare, lastbilar med grus och någonting sånt där, enklare reparationsutrustning här längre bak då, då kunde vi ligga och droppa granater så att de inte kunde åka fram helt enkelt. Och då var det ju så här att den där granatkastargrupp, de, ja, granater är tunga. Våra ryggsäckar, ja. Ramar var gjorda i stål på den tiden, så vi kunde bära väldigt, väldigt mycket och tunga grejer. Det var tre delar på en sån där granatkastare. En lavett, en platta och eldröret, och varje del vägde 20 kilo. Och sen kommer utöver granater och sånt där då, men det var ju inga enorma mängder de hade, utan man droppade kanske en, två, tre stycken och sen var man ju tvungen att omgruppera.
Just det.
Så de droppade så, och den tekniken kunde vi även använda därför att det är ju lättare att slå mot någon som rör sig på vägen än som är grupperad. Så en högre stab, om vi hittade sådana, då kunde vi terrorisera dem med granatkastaren och tvinga dem att omgruppera. Och så låg jägargrupperna med miner och, ja, ni kanske hör talas om vägminer i Afghanistan och så vidare. Det där var hela vår stridsteknik egentligen, va. Vi satte upp pansarskott som vi riggade med snören. Vi hade fordonsminer och stridsvagnsminer. En grej var att vi hade mycket slagtändare, alltså fjäderbelastade stift som slog i sprängpatroner, och så pentylstubiner då, de brinner med, de exploderar, det är 6000 meter per sekund.
Oj.
Och Sverige hade enorma mängder med stridsvagnsminer. Och vi fick ut mycket av våra sprängmedel i stridsvagnsminer istället för med sprängdeg. Så vi tränade ju på att spränga broar och allt möjligt med stridsvagnsminer och sånt där istället. Men en grej, det var alltså att gräva ner i vägen en stridsvagnsmina. Göra dubbelåtta på pentylstubinen, baka in den i en klump sprängdeg och knöka ner i hålet på stridsvagnsminan där man normalt sätter det här brytkrysset då, va? Och så förstärkte vi minan med någon stålplatta eller bilfälg eller någonting som skulle slå rätt upp i botten på stridsfordonet som vi skulle stoppa med. Ofta gjorde man ett stopp på det viset så att alla stannar så att vi kan slå på sen med övriga vapen, va?
Ja, okej. Men så här såg försvaret alltså ut för, vad är det, 40 år sedan? 30 år sedan?
Ja, 30 plus kan man säga. Det börjar ju förfalla redan i slutet på 80-talet, men då var det ju kvar. Och den riktiga sönderfallet kom ju på 90-talet då. Och sen har de ju fullföljt det då, så att det inte... Ja, man har jätteproblem att återta nu kan man väl säga då, eftersom det är brist på... Det fick gå för lång tid, du vet, när man lägger ner ett regemente så lägger man ju liksom inte bara ner ett kugghjul, va, utan det är kultur, det är traditioner, det är decennier av enskilda erfarenheter och övningsplatser och hur, ja, så mycket som är borta, va, som inte går att få tillbaka i en handvändning, så är det.
Men jag var ju för liten på den här tiden, men kan man liksom säga att försvaret var någonting som angick alla i Sverige då?
Ja, det var det. Du hade, vad var vi för befolkningen då? Mellan 7 och 8 miljoner. Ja, tittar man lite tidigare ner närmare andra världskriget så mellan 6,5 och 8 miljoner under den här perioden. Och 3 miljoner var krigsplacerade.
Oj.
Du hade ju förutom de reguljära förbanden och hemvärn så hade du ju även driftvärn. Så de som jobbar i infrastruktur då, som post, tele, elförsörjning och så vidare, de hade ju sina vapenförråd och så på sina arbetsplatser och tränades där för att kunna skydda och försvara sina anläggningar också då, va?
Ja, men jag vet att till exempel tunnelbaneförare hade väl tillgång till vapen.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Varför?
Ja, det känner inte jag till just det specifikt. Men det förvånar mig inte.
Nej, men att det var även liksom kollektivtrafiken var en del av försvaret.
Ja, men det är det ju själv. Alla former av transporter och sånt där, va. Det är ju som jag sa, några var krigsplacerade i någon tidigare poddavsnitt där. Några var krigsplacerade som ångloksförare, va. Och några som eldare på ånglok.
Visst var det väl också så att många företag i Sverige också var liksom beredda att slå om sin produktion i händelse av krig?
Ja, i första hand att kunna upprätthålla den vid avspärrning då, va. Och det fanns ju, alltså att man hade råvarulager. Jag vet inte, jag pratar med en kvinna nu som ska köpa Bielefelder, hon sa med då en liten kull här. Och hon var ansvarig för gatubelysningsprojekt, lite större sådana projekt då.
Mm-hmm.
Och deras chef, det här är flera veckor sedan hon var pratade med henne på telefon då. Hon sa så här att ja, våra chefer har sagt till oss nu att de här projekten som är klara i höst nu då. Det måste ni ta hem material nu, för annars blir det inga projekt i höst. För det är störningar i stålproduktion och så vidare också, va? Och då var det ju så på den tiden då att nej, men de här företagen som gjorde saker och tillverkade saker i vårt eget land då, i mycket större utsträckning, väldigt mycket större utsträckning än idag. De fick ersättning av staten för att ha stora lager så att de kunde upprätthålla tillverkningen. Utav det här. Eller tillverkning eller verksamhet alltså. Vad behöver man för att fullfölja sina uppgifter och tillhandahålla det här även om vi blir avspärrade och så va? Alltså isolerade. Så kunde det vara, alltså det handlade ju om lager som skulle räcka i åratal va? På de mest prioriterade grejerna. Till exempel medicintillverkning eller upprätthålla infrastruktur och sådana saker då. Snus till exempel. Tobak.
Ja, det är jag helt, där tar jag mitt ansvar att producera mitt eget snus.
Ja, det är bra.
Men det är väl åt i alla fall med det här med att liksom det var allas uppgift på något sätt. Det är att hotet ser ju annorlunda ut idag. Vi kanske inte riktigt om att alla människor i Sverige skulle kunna vara engagerade i försvaret så tillvida att man har till exempel då mat hemma, så att en attack mot en mataffär inte blir... får så stora konsekvenser.
Mm.
Är du med?
Ja, du har ju rätt och kanske inte rätt. Alltså de här gigantiska krigsorganisationerna då som fanns då. Det var ofantliga organisationer va. Och det finns ju inte längre. Men å andra sidan så har du ju oerhört mycket större slagkraft på de förbanden. Som finns nu. Och oerhört mycket bättre förmåga att samordna och så vidare va. Med artilleri, robotar och så vidare va. I Kaliningrad som ligger några tiotals mil ifrån, som är en enklav då. En rysk enklav. Där står ju Iskander-robotar och når i princip hela. Jag tror de når upp till Stockholm. Och hela södra Sverige. Det är ju attackrobotar helt enkelt som kan ha kärnvapenladdningar eller väldigt kraftiga andra laddningar då. Slut alla flygbaser och allting innan de kommer upp i luften till exempel va. Och samordna det med andra saker och fartyg som kommer och mindre landstigningar eller mindre luftlandstigningar och så vidare. I kombination med cyberkrigföring då. Där man slår ut. För i kombination med större slagkraft så har vi ju en annan situation och det är ju en absurd mycket större sårbarhet va. Det är så lätt att skada och slå ut viktiga funktioner i samhället då.
Mm.
Tittar man på historiska händelser baköver när det har blivit elavbrott och så vidare. Ibland har det varit tekniska problem och ibland har det slagit exakt på rätt ställen. Så då har man pratat om att det är någon som har prövat och se vad som händer och hur lång tid det går att reparera och så vidare då va. Så det finns nog väldigt förberedda planer om det skulle behövas för hur man ska gå tillväga i det här va. Om man behöver. Och då är det en kombination av de här åtgärderna som sker va. Missinformation, nedstängning av extremt viktig grundläggande infrastruktur som kommunikationer. Alltså tele, sändningar, internet. Av elkraftsystem och allt sånt här va. Och det som är viktigt med Coop här nu. Vi berättar aldrig färdigt om det. Men det är ett amerikanskt företag som heter Kaseya. Jag tror det uttalas så. Och det är ju många fler än Coop som har drabbats då. Runt om i världen.
Mm-hmm.
Men det blev, man pratar om just Coop för att det blev så påtagligt. Det var ju 800 butiker va. Mm. Som alltså inte kunde fungera.
Mm.
För deras kassahanteringssystem och så vidare funkar inte. Och det pekar på, det är ju det här med redundans. Du vet, jag har ju tagit upp i många det här med tre regeln. Inte det här med 3 sekunder, 3 minuter och 3 timmar. Utan att man ska ha olika nivåer. Att du ska köpa en ballongvisp innan du köper elvisp.
Just det.
Jag har 35 hyllmeter med referenslitteratur och klassisk 35 litteratur.
35 hyllmeter med ballongvisp.
Nej! Så jädra illa är det inte. Jag har 2 ballongvispar. Det är ju en för lite.
Ja, men, ja, vad tänker du med, Selman?
Ja.
Öka beredskapen.
Ja, men jag har 2 sådana här vanliga vispar också.
Men det jag ville åt förut i alla fall, det jag trevade efter var ju så här, att under kalla kriget så den otroliga beredskapen som fanns i samhället var ju initierad av staten. Alltså det var ju staten som såg till då, som du sa ju själv, att de betalade företag för att ha lager så att de kan upprätthålla produktion i händelse av kris. Det har ju aldrig skett på liksom individens liksom frivillig basis.
Alltså inte det där stora där, men folk var ju, tänkte ju så här ändå, va? Och du vet att vi hade ju våra telefonkataloger. Och i varenda telefonkatalog överallt, i varenda hem överallt, så fanns ju instruktioner. Och den var mycket större än den som kom i broschyren här för några år sedan, va? Vad du skulle ha för utrustning hemma och hur du skulle agera, vad olika larmsignaler betyder och så vidare, va? Och man gjorde ju även övningar och sånt där i vissa större städer, några gånger i alla fall. Vi har ju fortfarande, även om allt inte är uppdaterat då, mest skyddsrum per invånare, även om befolkningen har ökat nu då, va? Per invånare i hela världen, va?
Mm-hmm.
Så att det var ju, visst det var staten där, men man hade också en beredskap på. Men för någonting som är viktigt att nämna också, just det här att det var ju ett engagemang, inte hos alla, för det ska man ju säga att periodvis under 68-rörelsen under 70-talet och så vidare, så var det ju väldigt mycket anti. När jag var officer på 80-talet, då var det tvärtom när det eskalerade. Jag var ju då på jägarförband och på prioriterade Norrlands infanterit och på Lapplandsbrigaden. Så det var väldigt hög uttagning. Men som ung officer där så upplevde man att det var så höga förväntningar från de värnpliktiga. Så man måste verkligen lägga ner sig så att de inte blir besvikna ungefär.
Va?
Nej, men ja, visst att nu får man ge dem en bra utbildning helt enkelt, va? Och räcka till. Men det jag ville nämna där då, det var ju de frivilliga försvarsorganisationerna, och jag har inte uppdaterat mig på alla områden, men jag tror att de flesta är kvar i mindre omfattning då, va? Och det var ju allt möjligt. Frivilliga flygkåren, jag själv bland annat, vi hade ju alternativa, jag berättade om Vikbolandet, vi hade ju Hallandskusten som andrahandsuppgift. Så där var jag gjorde krigsplanläggning, så jag särskild övning befäl. Och
vad skulle ni göra där då?
Nej, men det är ju samma saker, det har ju jättestora stränder där, va, och hamnar och sånt i Halmstad och sådana saker då, va, så att... Vi skulle, våran jägarbataljon...
Alltså om ryssen åkte runt?
Och vi hade, tror vi, 3 olika uppgifter, och det var olika prioritering då. Så den viktigaste var ju mest planlagd och den andra. Men i alla fall, då kom det en kvinnlig flygkorist med ett litet sånt där Cessna, tror jag det var, sportflygplan. Och flög omkring mig och min plutonchef. Vi var ju 3 plutonsbefäl. Det var ju förstärkt i och med att vi var utsatta. Annars brukade det bara vara en chef och en ställföreträdare. Men vi hade även ett jägarbefäl, kallades då i plutonsledningen då. Men vi var 2 stycken. Vi flög efter vägar och för att få en överblick över området då. Så hon flög upp med oss, så vi fick se där. De har jag mött en gång. Frivilliga flygkåren då, med kvinnor som flyger. Men det var män också då kanske. Men de flesta var ju krigsplacerade då. Men då bilkorister, mycket kvinnor som var bilkorister också, och lärde sig köra stora lastbilar och hjullastare och allt möjligt för att kunna bemanna det här och hjälpa till på olika sätt då. Du hade Blå Stjärnan som utbildade djurskötare, folk som skulle kunna ersätta den där kaptenen som var bonde i Savila och var reservofficer och skulle leda ett skyttekompani upp i Kalixlinjen till exempel. Och så skulle hon, det var ju ofta kvinnor då, eftersom männen var mycket i försvarsmakten, så kunde de hoppa in och sköta gården då och producera den.
Det är ju så jävla mäktigt. Att det var någon som kom och ersatt. Alltså någon kom, fick mina inloggningsuppgifter till Instagram, skötte min Instagram medan jag var
Kanske inte skulle vara högprioriterat. Som en del av psykologiska försvaret kanske.
Alla, alla som lyssnar på podden undrar ju nu, hur skulle ni ta er från Vikbolandet till Hallandskusten? Var det simma genom Göta kanal eller?
Nej, utan det var ju i skymningsläget när man tog beslut om mobilisering. Så bestämde man ju sig, den här jägarbataljonen var inte... Alltså du vet, vi hade två bandvagnar, de äldre 202-erna som var de tystaste och minsta. Alltså när jag som jägarplutonchef gick längst fram genom skogen, eller för patrullen rättare sagt. Jag gick i huvud, först i huvudstyrkan då, eller bland de första i huvudstyrkan. Och så hade jag en jägargrupp som för patrull och de hade ett stridsbar som för patrull i sin tur. När de gick fram och blev osäkra på om bandvagnen skulle komma fram, då sträckte de en arm. Höger hand med vapnet i handen, rakt ut åt höger och andra åt vänster. Och kunde de gå förbi med armarna rakt ut mellan trä, stora träd och så vidare, då kunde bandvagnen ta sig fram.
Jaha.
Så vi, och de gick ju i maxhastighet 25 km i timmen och vi var 46 man. De drog ju våran utrustning helt enkelt. Va? Och vi hade tystgående motorer där så vi kunde ladda våra radioackar och sånt där till våra... 145 eller 146 som vi hade. Och de på, ja, det som skilde de här Norrlands jägarskvadronerna och jägarkompanierna från oss var att de hade faktiskt kortvågsradio också. För de hade ännu större områden då. Va? Vi hade bara VHF-radioapparater då. Men de gick att ha som relästationer också. Alltså att du satte ut radio. De tog emot och sände vidare då. Va? Lika långt igen då. Men... Hur som helst, frivilliga organisationerna, det finns ju kvar. Och det här med redundans, du har till exempel frivilliga, alla har väl talat om FRA, avlyssning och underrättelsetjänst och sådana här grejer. Men det finns ett FRO också. Frivilliga radioorganisationen. Där man kan... gå kurser och utbilda sig och vara delaktig också då, va? Som Rakel kanske många har hört talas om.
Alltså polisens radiosystem?
Ja, det är inte bara polisens utan det är ju det här ett system som är skilt från det vanliga, ett eget system parallellt just för att höja säkerheten då.
Vi måste pausa där lite Patrik för nu måste din underrättelseofficer på ryska ambassaden byta stift i sin blyertspenna.
Okej! Ja, men det, är ju, det jag säger nu är ju inte så att jag har tillgång till hemlig utan det är ju offentlig information va. Men då är det så här att frivilliga radioorganisationen då och sin, de gör ju ett civilt arbete och sätter upp relästationer och så vidare då. Och även du har en annan som jag tror inte, det är en ideell förening och det är föreningen Sveriges sändaramatörer då. De kanske inte är i frivillig försvarsorganisation men de gör ju också ett arbete för att kunna upprätthålla och hjälpa till vid kriser och sådana här saker och upprätta. För det som är så bra med radio, det är ju det att du behöver ju ingen annan infrastruktur än radioapparaten och antennerna och det här. För det är ju från apparat till apparat.
Just det.
Så går kommunikationerna ner, brinner sönder i stora bränder, sabotage, vad som helst. Så kan de här gå ut och upprätta kommunikation då va. Och det gäller ju även i ditt hushåll. Försvinner mobiltelefoner och alltihopa så kan ni faktiskt ha två handhållna radioapparater som kan sända i alla fall några kilometer va?
Det har vi givetvis.
Om någon behöver gå iväg så kan du prata med dem i hushållet och ha kontakt och få hjälp om det behövs eller någonting.
Sånt alla där, i familjen va? Har givetvis en egen 155.
Ja, vad bra. Ja, vi har rätt många i våran släkt också faktiskt.
Men du, Patrik Sellman.
Ja.
Jag sätter nu dig i förarsätet. Du blir beredskapsminister.
Mm.
Vilka åtgärder vidtar du?
Ja, jag får ju starta en utredning alltså. Nej, men alltså man måste... Det här med utredningar, alltså det används ju, kan man uppfatta som medborgare i landet på ett sätt. För att förhala saker som man, där man ser att här måste vi ta beslut som vi inte vill ta så vi gör en utredning till. Fast vi har utrett detta i 42 år nu med 18 olika utredningar så gör man en utredning till och gör ingenting. Men det är ju ändå så här att du måste ju göra en analys, alltså en informationsinhämtning, hur ser det ut och så vidare, tydliggöra vad vill vi åstadkomma och analys och så vidare utav det där materialet då, va? Så att det är ju självklart så, men vi behöver ju definitivt höja lagerhållningen utav viktig utrustning och material och sådana saker, va. Coop måste ju ha rutiner. Det är en av våra största butikskedjor. Det är väl de och Ica som är störst, va?
Ja,
alltså
ja,
att de inte kan fortsätta att bedriva verksamheten för att IT-systemen störs ut. Ja, men alltså, ska jag vara riktigt ärlig? Jag sitter och känner att jag blir förbannad. Jag ska inte säga idioter. Jag ska inte göra
jo,
det.
Nu sa han det. Han sa det utan att säga det.
Ja, nej, men alltså, ja. Så jädra oansvarigt. Ja. Men, å andra sidan, politikerna eldade upp utrustningen. Sjuksköterskorna hade haft förra våren. Redan 2004 i fjärrvärmeverken. 7,5 miljoner skyddsmasker. Det var inte 2010 som jag tror jag sa i de tidiga avsnittet, utan 2013.
Mm.
Hela tiden är det vem ska ta ansvar? Ja, men det får ju de som leder verksamheten göra, va? De måste ju göra det. Måste ju, om man organiserar samhället med politiskt styrda organisationer som regioner, kommuner och så vidare. Då måste de tar ju 70-80% av våra pengar. Då måste de ju se till att sköta det här. Vi har ju nästan inga pengar kvar själva och göra saker för i någon större utsträckning, va?
Tala för dig själv.
Ja, men jag tittar på och pratar om oss som folk. Alltså, folk har inga gigantiska mängder med pengar, va? Så är det ju.
Ja, men fan, ett grannhus till oss är till salu, liksom ett helt vanligt ordinärt hus på landsbygden en timme från Stockholm, kostar 7 miljoner. Det verkar som att folk har lite pengar i alla fall.
Ja, men det har de ju inte, för köper de det där huset så får de ju helt nytryckta pengar till nästan ingen kostnad alls med en manipulerat låg ränta. Det trycks ju 7 miljoner nya pengar och så får de dem och så behöver de inte betala något för att få pengarna nästan egentligen.
Nej,
va?
Nej,
så, ja. Men tittar du på folks utrymme och så vidare, kanske utanför centrala Stockholm och Göteborg och så vidare, där mycket pengar ackumuleras och det är lätt att tjäna mycket pengar. Flytta ut på hälften bor ju fortfarande i små tätorter och på landsbygd och så vidare, där pengarna fortfarande dräneras iväg och går in i ekonomin på andra platser, va? Det finns inte mycket pengar, va? Men i alla fall, ansvaret det ligger ju hos de som styr och säger sig vilja styra och som tar sig den uppgiften också. Då får de banne med göra det, va? Punkt.
Ja.
Det får vara slut på detta nu, därför att man hänger ut en hel befolkning. Det är alltså djupt oetiskt.
Mm.
Det är inte acceptabelt, va? Det är nog.
Härligt.
Skärp er.
Bra. Här gillar vi.
Ja.
Satan. Jag börjar tänka så här, är det något jag kan göra?
Ja, bra. Det här har jag drömt om att få säga i 30 år.
Men är det rimligt att tro att det här kommer att ske då, Patrik?
Jag tror att det byggs upp ett tryck nu och man försöker få upp utbildningsorganisation och sånt där. Men det är ju det där vanliga, va? Det är som när vi ökar befolkningen väldigt fort. Ja, men det behövs ju nytt folk som kan utbilda nya sjuksköterskor och psykologer och lärare och liksom så vidare, va? Och här behövs det ju folk som kan utbilda nya instruktörer, som kan utbilda nya soldater, och de finns inte och det ska hinnas byggas upp. Det tar sån tid att bygga upp sånt som tar så kort tid att förstöra, va?
Mm.
Det var några som sa det, ja, men alltså, skulle du söka jobb nu? Jag är 56 år och det är liksom över 30 år sedan jag var aktiv. Ja, men de skulle rekrytera dig. Du behövs som instruktör. Ja. Jag kan inte göra det. Jag är inte i det.
Är det intrigor du tänker på?
Ja, precis. Nej, men alltså, det behövs verkligen, men det tar tid, va? Och man har tagit beslut för flera år sedan om att bygga upp civilförsvaret också. Och jag vet inte om man har kommit överens om finansieringen än, va?
Jag vill bara säga här, flika in, att skulle någon höra av sig till mig och fråga det, om jag kunde tänka mig att bli en del av Försvarsmakten, då skulle jag ju säga ja direkt.
Men det är bara att söka. De söker folk hela tiden. Men då får du ju grundutbilda dig först.
Jag kommer ju från en familj av vapenvägrare. Så när jag skulle mönstra så så var min plan att vapenvägra. Men jag lyckades krångla mig ur då, för att jag har en dålig fot som jag bröt i en bilolycka när jag var liten. Så med papper från doktor och försäkringsbolag så fick jag frisedel, heter det va? Men åren går, och det ångrar jag ju nu såklart.
Till och med du blir klokare med åren kanske. Fast en del skulle nog fort säga att det är tvärtom.
Så även om idag, det är någon som lyssnar på det här, som behöver någon som ligger bakom fiendens linjer och bajsar i en påse i 30 dagar, då vet ni var ni hittar mig. Skicka ett DM.
Ja, precis.
Men okej, men Patrik, alltså en grej som jag vill bara säga om det här med Coop och det där. Om det var så att befolkningen i stort ökade sin beredskap och inte behövde handla på ett par dagar. För jag har inte behövt handla. Vi skulle köpa Coca-Cola igår för min stora pojke Glenn fyllde år. Och då var Coca-Colan slut, så då skulle vi köpa det. Och då var det Coop-sänkt. Då kunde Britta gå in på pizzerian istället och köpa det.
Ja.
Men annars så om folk ökar sin beredskap och inte behöver handla, då spelar ju en sån här attack mot Coop inte någon roll.
Alltså, det är ju så att den blir ju inte lika, får inte lika allvarliga konsekvenser. Man reducerar ju, det är ju en del av motståndet mot de här krafterna. Både militära hot och kriminella hot då. Att vi faktiskt hjälpt åt att minska det och göra det svårare. Och att de inte får samma kraft i det de gör i alla fall. Va? Så är det. Men samtidigt så är det ju så här att det kan inte vara en gigantisk kostnad för till exempel Coop och alla andra verksamheter som är samhällskritiska, vilket ett livsmedels- och dagligvaruhandel måste anses vara. Att ha planer, utbildning, enklare rutiner och system för att kunna hantera den här typen av vård. Alltså det kan inte vara en gigantisk kostnad. Men det är ju det att man jagar ju överallt. Ja, du vet, vinstkrav, alltihopa det här. Och det går så länge det går. Kvartalsekonomi, kultur, pressa kostnader överallt. För det är ju en kostnad. Ska man, redundans kostar ju. Så är det ju. Det blir ju dyrare. Och även om Konsum är en kooperativ verksamhet så är de ju under konkurrens. Och skulle de fördyra sin verksamhet, de måste ju höja priserna då, vad det nu blir. Och då går folk till ICA istället va? Som inte har redundans. Utan det här är ju saker som man måste bestämma sig för på något vis va? Och... jag vet inte vad, jag kan tänka mig att det hänger ihop med att väldigt mycket förskjuts till EU och att det drunknar i någonting som är väldigt stort va. Och alltså det här nationella försvagas och det förflyttas istället till det här stora. Kanske att ansvarsförhållanden och sånt är osäkra också. Och sen är det ju med så här att många saker sträcker sig ju över lång tid. Och det har vi ju våra styrsystem, våra politiska styrsystem. Ja, men de sträcker sig över mandatperioder och så vidare. Och jag vet, jag satt i kommunstyrelsen i kommunen här för många år sedan. Och vi hade en väldigt bra ekonomichef på den tiden. Han försökte restaurera pensionssystemet och lägga undan pensionsåtagande pengar och återskapa det. För det hade man skitit i. Ja, men det får ju någon ta hand om sen, va? Alltså, och det där är ju en sån ekonomisk grej i Sverige. Det gäller ju väldigt många av de offentliga. Alltså, man har struntat i att lägga undan pensionspengar. Det får gå på löpande kostnad, helt enkelt, va? Och då kan man ju tänka sig den biten med det kommer stora kullar med pensionärer som ska ha tjänstepensioner och sånt där. Och... samtidigt som det blir kraftiga sättningar i ekonomin i kombination, va? Då får du ju en dubbelboost där, va? Då blir det inte jättemycket pengar över till de andra verksamheterna sen, va? Och det där är ju på område efter område efter område, va? Alltså, det hade varit så himla bra om man faktiskt på det ena området efter det andra. Kanske inte allt, men där det verkligen är viktigt och behövs att man tänker på barn och barnbarn lite också i alla fall, va?
Patrik, jag pallar inte mer. Det är för deppigt. Jag fick 17 mm regn i natt. Så det, jag är glad för det i alla fall.
Ja, det är härligt.
Ja, nu växer det i trädgården. Vi säger så för idag tycker jag.
Ja.
Stort tack för din tid. Till er som lyssnar. Jag vet, engagera er. Öka din egen beredskap.
Ta ansvar för din egen familj och gärna organisera med människorna runt omkring dig och ta ansvar för varandra också.
Och organisera sig betyder inte gå in och gnälla i en Facebookgrupp.
Nej, det betyder bo på landsbygden, långt ifrån sjukhus, köp en hjärtstartare, säg till grannarna att de kan slå in rutan om du inte är hemma och var den ligger någonstans.
Var ligger den någonstans, Patrik?
Den ligger i köpmandisken längst ner till höger i lådan.
Har poddlyssnarna tillåtelse att slå in ett fönster om det skulle vara så?
Om de åker förbi på vägen så får de göra det.
Tack för idag, Patrik. Ha det så bra.
Hej med dig, Kalle. Och hej alla lyssnare.
Ja, tack för att ni lyssnar. Hör av er om det är någonting. Recensera oss gärna på iTunes. Tipsa era kompisar. Hej beredskapen. Vi hörs sen. Puss och kram.
Hej. Hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.